God kväll. God kväll. Amen. Snälla någon. Det behöver inte låta, det bara en som säger god kväll, även att vi är inte många. Roligt att vara här i Vetlanda. Jag har vistats i de här områden för ungefär 44 år sedan. Som nyfrälst så var jag på bibelskola i Holsbybron där. Och den finns fortfarande, eller hur? Ja. Så jag minns lite grann när vi besökte Vetlanda och hade lite evangelisationsmöten. Men det var ett tag sedan jag var här faktiskt. Eller första gången här. Så tack för att jag fick komma. De här sista några sånger som vi sjöng, det är precis den bönen man skulle be, eller hur? Behöver det helige ande. Och jag ber verkligen att de här orden som jag ska dela med er blir inte bara ord utan att det blir ande och liv. Jag har några böcker med mig, men jag ska faktiskt inte göra reklam för dem nu utan i slutet av mötet. Egna böcker som en av dem heter Det finns ett liv efter besvikelse. Och det brukar jag rekommendera folk efter predikan om de inte gillade predikan. Så det är väldigt bra att skriva en bok som kan dra en ut ur elände. Det är överflödigt att säga eller försöka beskriva tiden vi lever i. Det är väldigt märklig tid, eller hur? Ni som är lite äldre, ni kanske minns några tider som liknar dessa tider vi lever i nu. Och det finns många saker som sker idag och jag tror att vi som kristna bör vara lite medvetna om vad som pågår här för att kunna veta på vilket sätt vi möter det. Jag tror att vi som sitter här och många som tittar på det här programmet, många av oss har en ärlig längtan efter att tjäna Gud, eller hur? Det finns en brinnande längtan i många av oss. Och fienden vet det och han vill på många olika sätt hindra oss att göra det. Och jag tror att det finns väldigt många sätt på vilka han vill binda oss och skrämma bort oss så att säga ifrån det här att ge sig till Gud och i tider som dessa verkligen våga stå upp för evangeliet och stå upp för det vad vi tror på. Om jag läser en liten inledning till det här predikan så här tänkte jag när jag satt här om dagen och tänkte på det här. Det finns många olika taktiker och sätt som fienden använder och kan använda. Vi lever i en tid då människan sätts mer och mer i centrum och Gud knuffas mer och mer ut i periferin. Och det kan vara så här att när människa börjar bli i centrum så kan även vi kristna då komma in i en fälla att vi börjar tro att allt vad människor tycker passar dem, är bra för dem, att det är det vi måste göra för dem. Och det är ingen hemlighet att evangeliet har dragit väldigt mycket till människobehov. Och nu kan man uppfatta det på två olika sätt. Självklart att man ska predika något som människor behöver. Jag skrev häromdagen på min Facebook att en gudstjänst som är människoanpassad kan kanske attrahera folk till kyrkan för en kort tid. Men kan också slänga ut Gud för alltid. Eller hur? Och idag har vi väldigt många gudstjänster som är anpassade till människor. Jag menar, kommer kommunfullmäktige på möte och akta dig vad du ska predika nu. Du får inte säga vad som helst. Eller om någon annan kommer. Och då tror jag att vi måste vara medvetna om vilket vapen vill fienden använda på grund av det här för att hindra oss att vara frimodiga. Hindra oss predika evangeliet och hindra oss faktiskt tjäna Gud. Och jag tror att ni gissar vad det handlar om, eller hur? Ordspråksboken 29:25, det är följande. Människofruktan blir en snara, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Människofruktan blir en snara. Och låt mig få säga så här. Det är inte så att människofruktan har som konsekvens bara en snara. Utan människofruktan blir en snara in i väldigt mycket elände. Jag menar, vi lever i en tid då ungdomsgäng sprider skräck i våra samhällen. Vi lever i en tid när väldigt starka makter i världen genom media och allt annat sprider fruktan. Och i ärlighetens namn så, rent mänskligt talat, så är det inte så svårt att bli rädd. Det finns otroligt mycket information som man bara ser när man ser något och läser någon, hör något, så känner man i de orden att det finns, att de är väldigt laddade med ett syfte. Och det är att skrämma oss in i det som de som lanserar dessa ord vill åstadkomma. Och jag måste säga så här, jag står inte här som någon hjälte. Jag känner mig mer som Gideon, ni minns honom. När ängel kommer och säger, Herren är med dig, du tappre stridsman. Och Gideon liksom, finns några fler här än jag? Förstå mig. David säger också, när jag fruktar så flyr jag till Gud. Det finns många, många exempel i Bibeln där de människor som Gud använder, de är inte i sig själva några väldigt starka. Och liksom några som inte fruktar andra omständigheter och allt annat. Utan det är människor som, när de möter den här attacken eller utmaningen, de vet att det finns bara en sak, och det är att fly till Gud. Men jag tror det finns ändå någonting som Guds ord vill lära oss och hjälpa oss att kunna ändå stå emot den här frukten. Så jag tänker beskriva några vanliga, både orsaker till människofruktan, och samtidigt så kan de här orsakerna vara också konsekvenserna av människofruktan. Och sen tänker jag tala lite grann om syftet, varför fienden vill det. Och sen hur man vinner seger över det. Och jag börjar med några orsaker. Eller som jag sa redan, de kan vara också konsekvenserna. Jag kommer inte läsa alla texter, det blir alldeles för många. I fjärde Moseboken i kapitel 13, verserna 28-34 har vi en känd text. Och den är de här 12 spearna är utsända till löfteslandet. Ni känner till storyn, eller hur? Två av dem kommer tillbaka, och deras tro på att Guds löfte kan erövras, de behöll det i sina hjärtan. Medan 10 stycken blev livrädda. Vad är det de gjorde? De tittade på omständigheter, de tittade på de här anakiterna som var fruktansvärt stora. De tittade på omständigheterna, och plötsligt så började det där som de såg med fysiska ögon, det började fylla deras hjärta med fruktan. De fick fruktan för människor. Och vad hände då? Det är en av de första konsekvenserna. Det är att man tappar frimodighet. Man tappar frimodigheten. Låt mig få säga så här. Det är ingen kritik. Det är bara tyvärr att konstatera. Jag vill inte använda siffror och så. Men en alldeles för stort antal eller procent av dagens kristna i Sverige har drabbats av det här. Man har tappat frimodighet att vara en kristen. Därför det är så mycket man ser. Det är så mycket man hör. Och det absolut första syftet som fienden har med att skrämma oss, det är att beröva oss frimodighet att vara de som vi är. Och att gå den vägen Gud vill ha med oss. Och ni vet, om man inte vågar vara sig själv i Kristus, då har man inte mycket att erbjuda. Och det är det som fienden attackerar. Han attackerar ditt och mitt kristna identitet. Han vill helt enkelt säga att du är för liten. Du kommer inte att förmå mycket. Jag tar en annan text som också har en annan konsekvens med sig. Och det är i Jesaja kapitel 36 och verserna 4-9. Assyrien har omringat Jerusalem, och det är en väldigt, väldigt svår situation. Assyriske konungen skickar sin general att tala till Jerusalems folk. De har omringat Jerusalem redan. Och han börjar tala på hebreiska. Och israeliska ledare, de säger, tala till oss på ditt språk. Vi förstår det. Tala inte på hebreiska så att folket inte hör. Det är också fiendens strategi. Fienden vill ofta tala till folket, gå förbi ledarskapet, därför att han vet att en viss ledarskap vet vad det handlar om. Och fienden vill tala folkets språk. Och då när han börjar tala, då gör han två saker, den där generalen. Först beskriver han, eller tre saker. Först beskriver han sin konung som en alldeles för mäktig konung. Och han radar alla hans succé i krigsföring. Han säger att det finns inget land, det finns ingen gud som har räddat något folk ifrån honom. Och då säger, varför tror ni då att eran gud kommer att rädda er? Och då minskar han den enda levande sanne guden till något som kommer på nivån med alla andra avgudar. Han vill göra det. Därför att om han kan inpränta det här i folkets tänkande, då vet han att han har vunnit seger, för att då ljuger han inte när han ser att han har besegrat alla andra där. Och när han lyckas med det, då kommer han med det som är hans syfte med människofruktan. Han erbjuder en kompromiss och säger, om ni nu lugnar er och accepterar vad jag erbjuder er, så kommer ni att gå med mig till ett land som liknar väldigt mycket ert land. Och ni kommer också att sitta där under era vinträd eller vad är det, fruktträd och allt annat. Så det blir liknande ert land. Och så här lurar han väldigt många av oss idag. In i ett land som liknar det löfteslandet, det liv av överflöd tillsammans med Kristus. Han lurar oss i ett religiöst land som liknar det som Jesus har lovat, men som är långt ifrån detta. Och man blir en söndagskristen, man blir en skrämt kristen. Vi bodde på en gata i 20 år. Och det var ett par underbara människor, lite äldre. Och de har inte varit frälsta innan. Man blir väl frälst en gång, eller? Okej. Och de berättade för oss lite grann om deras vandring till Gud. De sa, vi har bott i Örebro och vi har bott där. Och vår första granne var en kristen, men han har aldrig nämnt Gud på 10 år. Och det var en annan granne då, som också var kristen, men aldrig nämnt Gud. Och då säger hon, och då flyttar ni på gatan. Och plötsligt på 2 dagar vet hela gatan vem ni är. Och min fru, hon är tokig. Ibland när vi bodde i Skåne och flyttade till en gata, så köpte hon t-shirt med Jesus här framme. Och då var det en granne som sa, aldrig skulle jag sitta med den där kvinnan. Aldrig, sa hon. Och det är hon som blev frälst. Och det här då, grannen då, det äldre paret. Först sa mannen till, jag vill inte nämna deras namn. Han var mycket känd i affärsvärlden i Sverige. Han är hemma hos Herren nu. Men i alla fall, han sa till sin fru, du ska inte befatta dig med dem där. De kommer att hjärntvätta dig. Och då sa hon, Birgitta, underbara Birgitta, hennes namn vågar jag nämna. Det finns många Birgitta, eller hur? Hon sa så här, ja, när jag blir kristen, då kommer jag att köpa ett kors och alla kommer att veta att jag har fattat ett beslut. Vi bad för dem från första dagen när vi kom till gatan. En dag ringer det på dörren, Birgitta, ops, korset är där. Och då säger hon bara, här, och hon berättar ofta om det, tänk vilken väg vi behövde gå. De här bodde vi så länge med, aldrig nämnde Gud. De där bodde vi så länge med, aldrig nämnde Gud. Varför? Vet ni varför? Därför det finns människofruktan. Jag minns en resa. För många år sedan åkte jag tåg i, någonstans i Sverige. Och då sitter en fin dam mitt emot mig i kupé. Och jag vill vittna. Men vet ni vad, när det där resonemanget börjar komma? Nu håller du tyst, du din lilla invandrare. Först kommer hon att bli irriterad på dig för att du bryter. Det andra, lämna henne. Hon är svensk. Alla i Sverige är kristna. Och kanske 40 år kunde man tro lite mer på det. Men idag behöver man inte tro på. Och då förstår ni, det kommer en massa tankar in i oss som fienden använder för att tysta dig och mig. Människofruktan vill tysta oss och föra oss in i att fatta ett beslut till kompromiss. Till kompromiss som inte är av Gud. Vi går vidare. Varför är det så svårt ibland att besegra människofrukten? I Johannes evangeliet, kanske ska jag läsa någon vers så, även att vi känner till dem. Men i Johannes evangeliet kapitel 12, så verserna 42 och lite vidare. Jesus talar, och det står skrivet så här. Ändå var det många som trodde på honom, även bland rådsherrarna. Men för fariséernas skull ville de inte bekänna det för att inte bli uteslutna ur Rotary-klubben, nej, ur synagogan menar jag. De älskade människors ära mer än äran från Gud. Okej, vänner. Människofruktan, den är väldigt subtil och den kan gå väldigt konstiga vägar och försöka nå väldigt konstiga aspekter av vår personlighet. Och en av dem är att vårt anseende ibland bättre än Guds anseende. Människofrukten säger till oss, om du nu gör det här och du bekänner dig öppet och frimodigt. Nu lyssna på mig, jag hoppas att ni inte tror att jag är någon fanatiker som säger att bara hoppa på folk hur som helst. Nej. Man bör vara ledd av Herrens ande och man bör vara känslig. Men att vara känslig och att vara rädd, det är två väldigt olika saker. Men om jag börjar då tänka så här att mitt anseende kommer att förstöras genom att jag bekänner mig till Gud. Eller att jag handlar i en viss situation, då blir det farligt. Jag minns för många år sedan, jag var ganska nyfrälst, vi bodde i Malmö. Och på kvällarna då var det väckelsemöte i Elinförsamlingen och Pingsförsamlingen i Malmö. Och jag jobbade bland jugoslaver på den tiden som evangelist och lite blev man känd i stan, inte mycket men lite. Och då åkte jag på, eller jag gick på ett väckelsemöte och jag behövde möta Gud igen. Och jag tror att det var, spelar ingen roll vem predikade, men det var bra. Och det var verkligen utmanande och jag bara kände att Guds ande säger gå nu och böj dina knä där och så ska jag välsigna dig. Jag satt uppe på balkongen och jag tänkte nu om jag går ner så kommer alla de att se. Och de säger inom sig det där evangelisten måste ha syndat eller något i och med att han går fram. Och ni vet fienden är väldigt klok, han kan paketera det väldigt snyggt. Och så plötsligt upplevde jag att mitt anseende började bli viktigare än vad Gud ville. Då satt bredvid mig en kille som jag visste att han var väldigt bökig och busig. Jag undrade om han var frälst överhuvudtaget. Vi kände varandra så. Då viskar jag i mitt hjärta, jag ser ingenting. Om den där grabben går ner, då går jag också. Jag hann inte ens säga amen, så går han. Och då tänkte jag, nej men han går till toaletten. Halleluja. Och sen tittar jag hur han går från balkongen rakt genom liksom mellan bänkarna och går fram och bör sina knä och säger Gud varsågod. You asked for it. Och då tog jag mitt eget anseende, lade den åt sidan och gick fram. Vänner, vet ni vad? Det behöver inte vara så drastiskt som det här. Men jag har träffat människor som är kristna och som i vissa situationer vågar inte öppna sin mun. Därför att de befinner sig i en viss krets. De befinner sig i ett visst sällskap. Där man inte ska tala om det. Därför att det är så höga människor i samhället. Jag har fått här i föregår ett e-mail. Eller egentligen inte e-mail. Jag prenumererar på en tidning på internet som heter Israel Today. Och är väldigt bra faktiskt. Ni som... Den är väldigt bra. Det har väldigt många olika saker. Och i föregår fick jag en video av en vetenskapsman som talade på en universitet utanför Tel Aviv. Och det var professorer, det var vetenskapsmän. och det var rabbis. Det var hela gänget där. Inte stort, men det var väldigt höga personer. Det här mannen då har blivit frälst. Han är jude själv. Och mött Messias. Och 8 minuter på den där videon så står han så klok, så frimodig och berättar om sitt möte med Messias, med Jesus. Och jag tänkte, halleluja fader, tack för det här mannen. Och de applåderade när han slutade sitt vittnesbörd. Visst kunde man tänkt så här, men du är professor, du är vetenskapsman. Ta det lugnt lite grann nu. Jag menar, du kanske kan prata med någon när ni dricker kaffe eller något. Det finns olika utmaningar. Jag ska berätta en annan som inte är professor, men som man utmanades också. Om jag nämnde namnet så vet ni vem det handlar om, som jag ska inte säga det. Det var hans son, en broder här nere i Småland. Och hans son skulle då flytta till Stockholm och studera. Och han sa till Herren så här, jag vill vara frimodig, jag vill att alla ska veta att jag är ditt barn och att jag älskar dig. Men jag är lite rädd, kan du inte hjälpa mig? Och då skulle de ha första dagen på plugga där och presentera sig för alla. Alla skulle presentera sig för varandra. Och då sa han till Gud så här, okej Herre, jag kommer att vänta utanför salen där de ska in. Och jag blir sist. Om du lämnar den där stolen ledig, då vet jag att du är med mig. Det var inte stor sal och det var inte många stolar. Det var nästan så att det var exakt så många stolar som det var elever nästan. Han står där utanför dörren, väntar, och när alla gick in går han in och tittar åt det hållet. Stolen är ledig. You ask for it. Igen, du frågade mig om det. Varsågod nu. Då när alla presenterade sig så kom hans tur och han var sist. Och då stod han upp och sa, jag heter si och så och jag har en sak att säga till er. Gud sa till mig att jag ska säga till er att han älskar er allihopa. Det blev så tyst. Jag menar, det är Stockholm. Det är inte Pingstkyrkan. Eller någon annan. Det är Sverige. Och när allt gick över så går rektor mot honom. Tänkte, ohoj. Vad tror ni rektor ska göra nu? Tillrättavisa honom. Hör du? Det här är ett land där vi inte gör sådana grejer. Behåll din tro för dig själv och så vidare. Men rektorn kommer till honom. Och när de står själva där två säger han, tack för vad du sa. Jag är också kristen. Härligt, eller hur? Men vet ni vad? Vänner, låt oss tänka för bara någon sekund. Kan det bli så att vårt anseende blir viktigare en Guds? Människofruktan kan åstadkomma det. Jag vet situationer när all min frimodighet rann genom mina byxor. Jag minns för många år sedan i Lidköping och jag sov hos några vänner där det var någon konferens och så sa de till mig, du, det där huset där borta, där bor dina jugoslaver och vill du gå och vittna för dem eller bara hälsa på dem och vittna för dem? Yes, jag vill det, sa jag. Jag var nyfrälst och galen. Nu är jag gammal och galen. Och då sa de, ja, de är båda överläkare. Och när jag hörde det ordet, då blev det lite annat. Då fick jag hela där en eventuell situation. De är överläkarna, vad ska du med dem? De är 10 gånger klokare än du. Hans slips kostar som hela din garderob. Och ni vet, han börjar peka på allt detta. Och jag började liksom ömka över mig själv. Och också ömka över eventuell nederlag. Och vad kommer mitt anseende då att bara få stryk. Och mitt i det där människofruktans attack så hör jag en röst. Inte här. Där. Ni vet vem Kjell Halltorp är? Den norska evangelisten. Han är 2 meter. Och alltid när han talar så säger och Herren talte till mitt hjärta. Och så visar han på magen. Liksom. Men liksom, Det är faktiskt så att det hebreiska ordet, om jag inte har fel, hebreiska ordet för magen och handen är samma ord. Och det är därför Jesus säger från ert innersta, från er mage, ska levande vatten liksom börja flyta när ni tar emot handen. Och då hör jag en röst som säger, du, Stojan, du har problem. Jo, Gud, jag har det. Men problemet är inte dessa två överläkare. Det är du som är problemet. Och så hör jag Guds ande fråga, vem är jag, Stojan? Ja, du har konungarnas konung och herrarnas herre, halleluja! Och vem är du, Stojan? Jag är ditt lilla värdelösa barn. Och då förstod jag. Och så upplevde jag bara att Herren säger, res dig, gå dit och var frimodig. Så jag gick dit, knackade på dörren, de öppnade dörren och jag sa, jag struntar i det att ni är överläkare, jag är mer än ni. Vågar någon säga amen på det här? Säg inte. För det är dumt om man gör så. Nej, jag gick in. Efter 2 timmar sitter det här underbara mannen som jag hoppas är i himmelen nu. Och ser, jag kan se på dig att du har något i livet som jag saknar. Men ni vet, det är det som fienden vill hindra. Med alla möjliga attacker med människofruktan och så liknande. Så jag går vidare och ska nämna bara Lukas evangeliet 7:30, att det var många igen, de här fariser och ledare, när Jesus talade där, så står det skrivet att många döptes, men de här skriftlärda vågade inte döpa sig, och genom detta, står det skrivet, hindrade de Guds plan med dem. Tänk vad det kan vara. Såna små saker, och det är inte en liten sak, men ibland vågar vissa människor inte döpa sig därför, oj, liksom. Det finns olika saker där vi måste med Guds hjälp bara gå över gränsen och besegra det här människofruktan. Johannes 19 och vers 12 ska jag också läsa, därför det här är också en intressant aspekt. Det är Pilatus och han står där, Jesus står där och Pilatus och skriftlärda. Och Pilatus vill gärna fria Jesus, eller göra honom fri, va? Släppa honom fri. Då säger de till honom så här, släpper du honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren. Släpper du honom så är du inte kejsarens vän. Människofruktan. Det här tror jag att otroligt mycket folk i våra kyrkor faller för. Människofruktan har en gömd, väldigt subtil förmåga att föra dig och mig i felaktiga allianser. Jag ser det på senare åren mer än någonsin. Ni vet, Pilatus och Herodes blev vänner. Eller Herodes och vänner, det var några i alla fall. De blev vänner, de gick in i en felaktig allians på grund av människofruktan. De var rädda för att stå för sanningen. Och jag ser detta idag, mer och mer och mer. I våra församlingar, där folk vågar inte stå upp för det som är så uppenbart. För det som är så tydligt. De vågar inte göra det, därför de undrar vad de andra i församlingen kommer att tänka om dem. Jag kommer senare till vad människofruktans slutliga slag går för. Okej, jag går vidare och Matteus 21:25-27, det är det där när Jesus står med skriftlärden. De frågar honom, vem ger dig mandat att göra vad du gör? Jesus säger, jag ska också fråga er en sak, om ni svarar på den så ska jag svara till er. Johannes dop, är det från himmelen eller är det från människor? Då började fariserna tänka. Om vi ser från himmelen, då säger Jesus, varför lyder ni inte det då? Om vi ser att det är från människor, då kommer de att bli arga på oss för att folket trodde att han var profet. Och utifrån människofruktan så började de spela idioter, höll jag på att säga. De börjar spela okunniga. Vi vet inte, sa de. Då säger Jesus, då vet inte jag heller. Eller då vill inte jag säga till er heller. Och ni vet, när vi fruktar människor, vänner, hör mig. Den snara, den för oss in i grubblerier där osanning får grepp om våra tankar och där fruktan får grepp om våra känslor och vi börjar spela roll som inte är bra. Vår dotter var 3 år gammal. Vi var missionärer i forna Jugoslavien. Och då hade vi på besök några vänner från Sverige och när vi skulle lägga henne att sova, vi brukade be med henne. Jag måste säga, jag var lite fåfänglig och jag tänkte, det här paret, de var goda vänner till oss. De ska gå med oss och be för vår underbara Sara. Och jag tänkte, okej, nu ska de se hur vi fostrar det här underbara barnet. Förstår ni? Och vi sitter där vid hennes säng, spjälsäng, och hon är där inne och vi lovsjunger och prisar Herren. Och jag säger, Sara, lyft dina händer till Jesus. Dessa underbara bruna ögon tittar på mig och så säger hon, pappa, man kan inte spela roll. Jag aldrig glömde och kommer aldrig att glömma det. Hon bara plockade mig ner på jorden. Med barna ärlighet. Man kan inte spela roll. Det är det som skriftlärda gjorde. De spelade en roll. Som var osann. Älskade vänner, hör mig vad jag säger. En av de absolut viktigaste ingredienserna i det kristna vittnesbörd är att vara äkta. Äkta i succé, äkta i fallet, äkta i allt. Jag har inte varit det bästa om jag ska i det yttre vittnesbörd för mina grannar. De har sett mig i situationer jag önskade att ingen såg mig. Vad ska jag göra med det? Skulle jag spela troll? Ja, ni vet, ja, det var bananen där eller något. Och jag bara halkade på den. Nej, jag står där. Och jag brukar säga, de kommer aldrig kunna säga att en syndare inte kan bli frälst. För de har sett den. Och inte bara en gång. Men om vi börjar spela roll, då blir det inte bra. Okej, nästa sak. Det är i Galaterbrevet. Det är liknande, men det blir bara andra nyanser här. Galaterbrevet 2:11-13. Det är Paulus som konfronterar vår broder Petrus. Ni minns det. Petrus är i Antiochia, tror jag, på besök eller någonstans i alla fall, bland hedningarna. Och ni vet, hedningar, det är korv på bordet och kotletter, fläskkotletter och allt möjligt. Och Petrus, han käkar, han äter. Sen kommer plötsligt de från Jakob, från Jerusalem. De som fortfarande trodde att det är inte bra att äta kotletter. Och jag har respekt, ät inte kotletter, bara börja inte prata om andlighet i samband med kotletter. Eller hur? Och Petrus äter och så kommer Paulus och Petrus, oj, han bara tar kotletten under bordet. Men till hans otur så är den vove där som ser kotletten. Och tar i den och så springer han med kotletten och alla ser att det är en kotlett. Och Petrus liksom börjar, ja, vem ser kotletten? Liksom. Och Paulus säger, Petrus, du är en hycklare. Det är faktiskt det han sa till honom, kanske inte direkt till honom. Men det står skrivet att i och med att Petrus hycklade, så till och med Barnabas och de andra föll för den hyckleri. Vad är hyckleri då? Ja, vi skulle väldigt lätt säga att hyckleri det är när människofruktan driver mig i ett beteende som har ingen verklighetstäckning. Skådespela, andra ordet. Och det är inte så att om jag någon gång, jag vågar säga det, ibland behöver jag inte, jag kan faktiskt gömma ibland mitt beteende för någon, inte utifrån fruktan utan utifrån att skydda en person. Och nu säger jag kanske fel ord att gömma. inte det. Utan jag kan i en situation bete mig på ett sätt och i en annan situation på ett annat sätt i vissa saker. Därför att jag vet att den där personen klarar inte av det. För mig är det ingen hyckleri. Hyckleri är när jag blir rädd att jag ska stämplas med någon och då börjar jag bete mig på ett sätt som inte är ett med mig. Så det här är farligt, det är människofrukten som gör det. Femte Moseboken 1:17, när Gud talar till leviterna att de ska vara domare, så säger Gud till dem: döm rätta domar och var inte, frukta inte människor, för att det, domen är Guds. Vem kan vara domare om man fruktar människor? Jag menar, vänner, vi vet vilken värld vi lever i. Hur många domare i Sverige vågar döma idag rätt? Hotas till döden. Jag hörde här om dagen att en fotbollsdomare blev knivhuggen i Italien. Okej, jag går vidare och nämner bara en sak till. Också där i Jakobsbrevet 2:1-10 har vi samma sak. Jakob säger, om någon fattig kommer in och ni säger till honom: hör du, kan du sätta dig där borta? Och sen kommer någon finklädd och ni dammsuger för honom på en gång och allt. Då säger Jakob, det där är människofruktan. Ni gör det därför att ni har anseende till personen. Två fall finns i Bibeln där människofruktan faktiskt var positiv. Men den här gränsen är också överskriden. I ena fallet var det när Herodes ville döda Johannes döparen. Men det står skrivet att han fruktade folket. Och det andra var när Jesus skulle dödas. Och när de försökte hela tiden döda honom, då säger det att skriftlärda och fariser, de fruktade folket. Men i vår värld idag är den gränsen bortsuddad. Vi har inte mer den typen av människofruktan som ändå har en positiv effekt. Okej, syftet med människofruktan, det har vi redan sagt någonting. Det är att beröva oss vår frimodighet, att tvinga oss in i kompromiss, att tysta vår tro på Jesus och vår vittnesbörd. Och Jesus säger i Markus 8:38, om ni skäms för mig i denna perversa generation, så kommer jag skämmas för er inför min fader i himmelen. Och då vill jag också nämna första Samuels boken 15:24. Minns ni när Samuel gav en befallning till Saul som en ny kung? Och han sa till honom vad han ska göra. Och Saul gör inte så som Herren har sagt till honom. När Samuel kommer i 15:24, första Samuels boken, när han kommer till honom och så säger Saul på en gång: ja, Herren vare med dig, jag har gjort vad du har befallt. Ni vet, det finns vissa människor, när jag hör dem, de säger Herren vare med dig, då vet jag att något inte stämmer. Det är ungefär när jag frågar folk, hur har du det med din man? Ja, med Jesus är det alltid bra. Jag frågar inte hur du har med Jesus. Du är inte gift med Jesus. Du är gift med din man. Säg hur du har med Göran och inte med Jesus. Och när folk börjar liksom så där, då tänker man, ja, nu blir det någon berättelse runt omkring för att gömma verkligheten. Okej. Så Saul säger då till sist, när han erkänner sitt fel, han säger: jag fruktade människor. Det är därför jag gjorde vad jag gjorde. Tyvärr minns jag även det här händelse från mitt liv. Jag är förlåten, tack och lov. Jag var i Serbien och åkte buss. Det var fullt smockat med folk. Två killar sitter bredvid som är med. Jag står där, det var ingen plats att sitta. Och de svär och de förbannar Jesu blod och Jesu namn. De är fulla. Och jag står där och hör allt. Så säger en röst: ska du inte säga något till dem? Jag har frälst dig. Mitt blod har frälst dig. De förbannar det blodet. Kommer en annan röst som säger: du, vad ska du vara nu? Någon moralpredikant här i bussen. Vem är du att du ska säga till folk? De är fria att göra vad de vill. Och jag höll tyst. Och jag gick ut ur bussen. Och kände mig precis som Petrus kände sig när han förnekade Jesus. Människofruktan kan täppa vår mun väldigt lätt. En vers till och jag läser det här och sen ska vi avsluta med hur blir vi fria från det här. Jesaja, lyssna på de här orden, 51. Gud talar till Israels folk, verserna 12-14. Jag är den som tröstar er. Vem är du då att du fruktar människor som ska dö? Människobarn som torkar som gräs. Att du glömmer Herren, din skapare, som har spänt ut himlen och lagt jordens grund. Att du ständigt dagen lång är rädd för förtryckarens vrede. Snart blir fången fri. Han ska inte dö och läggas i graven. Han ska inte lida brist på bröd. Jag är Herren din Gud, han som rör upp havet så att dess vågor dånar. Herren Sebaot är hans namn. Jag har lagt mina ord i din mun och täckt det med skuggan av min hand, och så vidare och så vidare och så vidare. Hörrni, om vi kunde ta åt oss dessa ord. Herren säger, jag har skapat himmel och jord. Och du fruktar för den människa som är jord. Jag har skapat henne av jorden och gett henne livsande. Och du fruktar för denna människa mer än du fruktar mig. Jag kan nog inte beundra tillräckligt. Och jag går nu mot det här med lösningen. Jag kan inte nog beundra dessa profeter i Gamla testamentet. Och jag ska nämna bara några. Okej. Människofruktan, jag läser Galaterbrevet. Hur besegrar man den? Galaterbrevet, kapitel 1 och vers 10. Och det här är både recept för seger och samtidigt en varning. Ja, hur blir man fri från människofruktan? Ja, enkel. Var inte rädd. Punkt och slut, amen, och vi går hem, eller hur? Det skulle varit väldigt bra. Lyssna på vad Paulus säger till Galaterna, 1:10. Är det nu människor jag försöker få på min sida eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare. Det här är tufft. Jag ser precis som det står skrivet, bara med andra ord. Inte kan någon av oss tjäna Gud om vi fruktar människor. Man kan inte vara pastor och frukta församlingen. Man kan inte vara ledare och frukta folket. Men detta ser inte att du ska, liksom, jag talar inte om några diktatörer som liksom, nej, jag fruktar ingen, jag bara dödar dem allihopa, nej. Men om jag står här, vet ni vad? För många år sedan sa jag till Gud två saker när det gäller den här platsen. Predikstolen. Den dagen jag börjar ta itu med mina meningsfiender från denna plats, så tar mig bort härifrån. Den här platsen är inte för att ta itu med de som tänker annorlunda. Och jag sa andra grejen. Den dagen jag är rädd att säga det som du visar mig att detta folk behöver, så tar jag mig bort härifrån. Och jag har stått på sistone faktiskt, på grund av en situation eller olika situation. Jag har stått på denna plats. Jag visste att jag måste säga detta. För människornas bästa. Samtidigt först och främst därför att Gud visade vad jag ska säga. Och det var inte lätt. Men om jag inte gjorde det, då skulle jag inte tjänat Gud, utan då skulle jag varit ögontjänare, människotjänare på ett felaktigt sätt. Låt mig koppla det här till början av predikan. Om människan är i centrum och jag anpassar min tjänst till människans begär och krav, då kan jag förvandla evangeliet till en soppa som smakar ingenting. Och det som vi behöver idag i kristenheten, både i Sverige och lite överallt, det är ledare, det är andliga ledare, fäder och mödrar och ledare som älskar folket lika mycket som Jesus älskar dem och som Paulus älskade dem, och som vågar säga allt vad detta ord säger. Med omsorg och med visdom. med omsorg och med visdom. Men inte ändra och vrida och inte våga säga, bara därför att jag vet att han som jag skulle behöva, eller församling som jag skulle behöva säga det, de kommer att lämna församlingen. Inte så länge sedan i en församling som jag känner till, det var en broder som gjorde en sak och i sin frimodighet gjorde en sak. Då kom en av ledarna i denna församling och sa, du får inte bete dig så här i vår församling, för då kommer inte folk att komma tillbaka. Och nu ser jag inte att all dårskap och all spektakularitet är andligt, nej. Men om man förbjuder friheten för den helige ande, då är vi illa ute. Hur många är inte rädda för det? Av pastorer och ledare. Rädda att förlora sin anställning. Rädda att inte ha någon pension. Rädda för att bli utslängda. Hur ska man tjäna Gud om man är rädd för människor? Ni vet, jag tror att det är Kensington Temple. Ni kanske har hört om den församlingen i London. Det var kanske 20 år sedan eller något sånt. Han som var pastor där, han predikade i Stockholm i en församling. Jag lyssnade på honom. Det var en pingstförsamling. Och han skulle avsluta mötet. Tittar i papperna och nu ska han läsa välsignelse. Sista saken. Och när han skulle läsa välsignelse så hör han en röst som säger, var är min punkt i programmet? Så mycket visste han vem som frågade det. Det var den helige ande. Han blev livrädd. Vet ni vad? När pingstpastorn blev livrädd för den helige ande, då är avfälligheten långt på vägen. Då sa Guds ande till honom, ge mig 20 sekunder. 20 sekunder. Så ska jag visa dig vad jag kan göra. Han tänkte, det är min sista annonsering i församlingen. Att säga, tänk att vara så rädd att säga, den helige ande bad mig att få 20 sekunder i programmet. Och då sa han och tänkte, sen ses vi i himmelen. Och när han sa det, det blev tyst och plötsligt så skriker en person som bars in i kyrkan på bår, totalt förlamad, som var liggande där, bara reser sig upp helt och hållet helad. På balkongen skriker någon annan som kom med sån tumör, den bara ramlade av. Helige ande gjorde mer på 20 sekunder än vi kan göra på 2 miljarder år om vi är en evolutionistisk kristendom. Okej, låt oss se. Så, jag måste tjäna, våga tjäna Gud mer än människor. Hör mig, ännu en gång. Jag talar inte om kaxighet. Jag talar inte om frimodig dårskap. Jag talar om människor som är ledda av anden, som har all behövlig medkänsla och är inte ute efter att fördöma utan ute efter att bygga. Och det här mannen hade ingen längtan efter att döma församlingen. Han hade längtan att, eller Guds ande hade längtan att välsigna församlingen. Jag minns också för många år sedan, jag var nyfrälst, var i en församling, inte säga vilken, men som hade med Guds ande att göra. Och det var på den tiden på 70-talet när vissa församlingar bara man började sjunga i anden. Nej, nu går vi hem, kaffet är färdigt. Kära Gud. Okej, nästa sak som vi behöver göra, det är det som apostlarna gjorde. Apostlärningar 5:29, de står inför stora rådet. De är förbjudna att tala om Jesus. Och när de har talat om Jesus så säger de här herrarna till dem, har inte vi förbjudit er att tala om Jesus? Jo, men tänk själva, vad är viktigare? Lyda människor eller lyda Gud? Jag har en sån liten berättelse igen. Det var en dag på morgonen, jag skjutsade någon till Arlanda, på vägen hem så skulle jag svänga in på Storkop och handla lite. Jag visste att de hade ramar på rea och jag behövde lite ramar. Och så vidare. Och då går jag och tar massa ramar, kommer till kassan. Jag var kanske en av 3 kunder just då på Coopen. Och så kommer jag fram och hon börjar läsa priset. Och jag ser att det är fel pris. Och jag säger, ursäkta mig, men det är halva priset på det där. Och så svor hon lite så där, ni vet, kort ord med tre bokstäver, börjar med F. Sista är en, så gissa vilken är i mitten, va? Och hon säger, åh, min dotter köpte igår och det var dubbelt så dyrt för... Och då sa jag till henne, ja, det är därför det var dubbelt så dyrt, för att hon köpte hos honom som börjar med F och slutar med N. Ja, det var lite kanske naivt, men jag tänkte bara, jag kopplar lite. Och då säger jag till henne, om hon köpte hos Gud som jag tror på, då skulle hon också fått halva pris. Jag vet att det låter löjligt, men i vissa situationer kan faktiskt man vara lite löjlig och ändå få poängen fram. Och då säger hon, nej, här ska vi inte prata om Gud. Då tittar jag på henne och säger, vet du vad? Du pratar om djävulen så tidigt på morgonen. Ska jag hålla tyst om min Gud som älskar dig? Att denna Gud som gör alla krig. Nej, jag pratar om Gud som älskar dig. Som har dött för dig. Då sitter en utländsk kille vid nästa kassa och bara gör så här. Kör på bara, sa. Underbart. Okej, så... Döm själva, vem är det viktigare att lyssna på? Andra konungaboken 6, verserna 15-17. Underbart exempel. Elisa är med sin lärjunge, profeten Elisa. Omringad med 10 000-tals fientliga soldater. Vänner, det där lärjungen, han blir rädd. Så att han vet inte vad han ska ta sig till. Han vänder sig till Elisa och säger, min herre, vad ska vi nu göra? Vet ni vad, jag skulle önska att jag kunde se dessa profeter ibland. Jag har bett sista 15 år i mitt liv om profeternas trygghet. Elisa säger bara, ja, han kanske satt på någon stol så där. Coca-Cola. Och så säger han bara, herre, öppna hans ögon. Det var inte så där något nu. Ni vet. Han troligtvis bara satt där och så sa han, herre, öppna hans ögon. Och ibland tycker vi att det inte är andligt när det inte är så där skakande. Och när han öppnar hans ögon så ser han en ny värld. En värld som är mer verklig än den fysiska. Men som är osynlig för oss när vi drabbas av människofruktan. Och när han såg det, då blev det något annat. Och till sist, Daniels bok. Daniels bok 3:16-18. Ni vet vad det handlar om, eller hur? De här tre grabbar ska kastas in i brinnande ugnen. Nebukadnessar. Det hjälpte inte att Daniel förklarade för honom drömmar. Det hjälpte inte att Daniel sa, du är det där trädet som ska kapas. Det hjälpte inte att Daniel sa till honom, du kommer att bli ett djur snart. Det hjälpte inte ens att han erkände att Daniels Gud är den enda sanna guden. Ibland är folk tröga. Och då säger han till dem, så ni vill inte kasta er ner för den där statyn. Och de kunde säga, varför ska vi kasta oss för den statyn när Daniel sa till dig hur det kommer att gå till med den statyn. Den kommer att bli förstörd. Men det hjälper inte. De säger nej. Och då säger han, ja, vi får se vilken Gud kan rädda er då. Och då säger de, Nebukadnessar, vi behöver inte ens svara. Vi vet att Gud kan rädda oss. Men om han väljer att inte göra det, så böjer vi inte oss för det här ändå. Vilken frihet från människofruktan. Det står skrivet att han blev rasande. Men det skrämde inte dem. Låt mig få säga till sist så här. Jag tror inte att någon av oss i oss själva är fri från de här sakerna. Det är Guds ande som är segraren över det här. Låt oss be tillsammans så. Bara ta inför Herren, kanske finns något speciellt område som har fått grepp om dig. Kanske finns någon speciell person som du fruktar mer än du borde. Och du som tittar på det här programmet, samma sak där. Kanske finns till och med, vänner, tänk om det här är känsligt att säga. Tänk hur många av oss på grund av människofruktan vågar inte fostra våra barn så som vi borde fostra dem. Och många andra saker. Jag nämnde bara en av dem. Så låt oss, ja, det finns män som fruktar sina fruar och tvärtom. Kärleken kastar ut all fruktan. Och Gud älskar oss så pass mycket så att han vill befria oss från det. Fader i himmelen, vi tackar dig för att du är Gud i himmelen. Du har skapat himmel och jord. Och vi erkänner vårt desperata behov efter befrielse på det här området. Herre, du som ser världen och vi ser den också, men du ser på ditt sätt och vi ser på vårt sätt. Vi ber nu om samma upplevelsen som Jesaja hade när han sa mörkret är över jorden, och samtidigt i nästa vers säger han och jag såg att hela jorden är full av Herrens härlighet. Herre, hjälp oss, ge oss din syn på omständigheter, på människor, på olika sätt. Ge oss din syn, Herre, på oss själva. Öppna ditt ord för oss och hjälp oss, Herre, att inte på något sätt sätta oss själva, vår fruktan för människor före dig. Vi bara prisar dig att vi får tala till det här fruktan i våra liv och i varandras liv. Vi binder den i Jesu namn. Och Herre, bara tackar dig för namnet Jesus som sannoliken har besegrat all fruktan. Vi prisar dig, Herre Jesus Kristus, för att du på korset har befriat oss från allt sådant. Och vi ger dig ära och tacksamhet för att du är vår hjälpare och du ska ta oss vidare. I Jesu namn. Amen. Amen.